This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hur var det man gjorde nu igen, Dr. Mikael?
När vi kör det här läkarpodden?
När vi poddar, jag glömde bort.
Ja, det är väl sådär att du ställer frågorna och jag har alla svaren.
Varmt välkomna tillbaka till Läkarpodden. Jag, Tilde de Paula Eby och Dr. Mikael är supertaggade och sugna på att dra igång igen. Vi kommer ju släppa nya avsnitt om olika sjukdomar varannan vecka under hela våren och sommaren och hösten också för den delen. Men vi har fått så himla många bra förslag från våra lyssnare, Mikael.
Ja, det har vi verkligen. Jag har ju gått igenom den här listan och det är väldigt mycket aktivitet som har varit här. Många bra.
Men jag gillar att det också är så här, det är både väldigt ovanliga sjukdomar och vanliga, och det är allt ifrån psykisk ohälsa till fysisk sådär. Jag kan bara dra några exempel på saker och ting som vi tycker är extra spännande. Vi har fått förslag på att ta upp sjukdomar som kommer från djur till människan. Fibromyalgi, sköldkörteln, som vi har pratat om massor med gånger förut, men som alltid är aktuellt. Men sen har vi också fått så här spännande som till exempel ofrivillig barnlöshet. Ja. Det har vi inte pratat om.
Nej, det har vi inte tagit upp.
Och ADHD, ADD, psykisk ohälsa och sådär. En som jag är väldigt sugen på att prata om, det är den här sjukdomen misofoni, heter den så?
Ja, det gör den. Det är ju ett litet tillstånd som en del människor har.
Misofoni?
Ja.
Alltså det är så roligt, därför att jag kände att det har jag. Jag tror att jag har misofoni. Ja. Kan inte du bara kort beskriva vad det är för någonting?
Det är ett tillstånd snarast som gör att man retar sig på speciella ljud.
Smaskande, ja. När folk smaskar när man äter.
Ja. Eller någon som harklar sig ofta. Eller, och såna här saker som folk blir helt skogstokiga på. Och varför blir man det? Det ska vi prata om.
Jag vet, men varför blir man det? Jag kan säga så här, det smaskas inte jättemycket runt vårt matbord hemma hos familjen de Paula Eby. Mm. Därför att då kommer hornen ut på mig. Jag vet inte vad det är. Det är verkligen en intolerans hos mig som jag gärna skulle bli av med. Men så är det i alla fall. Misofoni. Mm. Det är en av många ämnen som vi ska ta upp under våren. Men idag ska vi prata om någonting som jag spontant känner så här... Åh, vad tråkigt, det här berör inte mig. Men jag vill redan nu höja ett finger och säga att det här berör visst mig. Och det berör dig och precis alla på vår jord. För vi ska prata om antibiotikaresistens. Och idag så är det faktiskt fler som dör av antibiotikaresistenta bakterier än av både HIV och malaria. Nu dör man ju inte av HIV, man dör av följdsjukdomar som beror på HIV. Men både HIV-relaterade sjukdomar och malaria.
WHO anser att antibiotikaresistensutvecklingen är ett av de största hoten mot mänskligheten.
Vadå, du menar typ att mänskligheten skulle kunna dö ut på grund av antibiotikaresistens?
Alltså, vi pratar om hundratals miljoners miljarders sjuka. Därför vi kan inte längre klara av infektionssjukdomar som står för en oerhört stor del av de dödsfall som finns. ett skräckscenario är att man, då är man ju tillbaka på 1200-talet igen. Och det är ju ett som är under uppsegling. Och man brukar ju säga, ja men det där finns ju inte på riktigt. Det är som med klimateffekten, det är folk bara som skriker, vargen kommer, vargen kommer. Vargen är redan här, kan jag säga. Hur ofta ska man gå på? Hur ofta ska man gå på? Och avslutningsvis, så här är det.
Du får ändå börja, doktor Mikael, med att förklara vad antibiotikaresistens är.
Ja, det ska jag göra. Det är så att vi har antibiotika för att behandla en mängd av olika infektioner. Vi kan ju bli infekterade av bakterier, då är det mest antibiotika. Vi kan bli infekterade av virus, då är det ju antivirusmedel förstås, eller antivirala medel. Till exempel Tamiflu, som man kan säga så här i influensatider, är någonting man känner till. Eller antimykotika mot svamp. Det är tre olika mikroorganismer det här. Svamp, virus och bakterier. Men det krävs olika medel för att begränsa tillväxten. Antibiotika är inte bara penicillin. Man pratar om det här med breda antibiotika. Det tar en mängd av olika bakteriestammar. Mm. Man kan ju tänka sig som bilmärken, eller man kan ta vilken liknelse som helst. Men det finns hundratals olika bakterier. Och varje enskild bakterie, varje enskild modell. Alltså Volvo har ju flera modeller. Så har även Staphylococcus aureus. Det vill säga att det finns olika stammar, så det finns mycket av det här. Och tar man vissa läkemedel slår igen många bakterier, och andra är väldigt smala, som till exempel vanligt kovepenin som man har för halsfluss, som tar bara en liten grupp, speciellt en streptokock.
Men det där tycker jag är lite spännande. Då kan du säga så här, om man ska käka antibiotika, det kan man äta mot, om vi bara ser brett, mot halsfluss, mot öroninflammation, ja. Mot vad? Nämn massa exempel.
Samma bakterier då, kan man tänka sig, som ger de exemplen du tog. Men andra är ju då alltså blodförgiftningar och lunginflammationer och mjukdelsinfektioner, och när man har skadat sig och huden och vad som helst.
När man opererar sig brukar man ju ge, eller när man blir opererad så brukar man ju få antibiotika för att undvika.
En eller några doser bara, som kallas en antibiotikaprofylax. Till exempel vid all proteskirurgi, och då pratar jag om proteser i höfter framförallt, knän också, det är de stora grupperna.
Men det här är alltså, kan man säga så här, antibiotika är ganska viktigt läkemedel.
Ja, det är det ju. Det är ju det som, som gör att vi har, till stor del gör att vi lever längre nu för tiden. Alltså 15, 16, 1700-talet, så då var medellivslängden någonstans 30-40 år. Då var man dog ju i infektionssjukdomar framför allt.
Men du, det är egentligen inte så, vad jag förstår, att människan, alltså att jag som människa blir, äter så mycket antibiotika mot halsfluss så att jag blir resistent, jag.
Nej.
Utan det är ju bakterierna som blir resistenta.
Ja,
förklara det där.
Ja, alltså bakterierna har inbyggt i sig en försvarsmekanism som gör att de ska stå emot yttre hot. Mm. Alltså, så har bakterierna. Man har ju grävt upp bakterier som är 30 000 år gamla från tundran i Kanada, och så tittar man inuti arvsmassan på de här bakterierna, då finns det skydd mot det finns gener som ska skydda mot antibiotika.
Hur sjukt är det?
Ja.
Alltså, hur...
Det är ett försvar.
Jo, men ändå bara hela grejen att man kan överhuvudtaget kan liksom gräva upp från den kanadensiska tundran någon gammal bakterie.
Ja, det kan man alltså, med olika lager och sånt.
Och sen också undersöka det. Alltså, det är så fascinerande.
Ja, det är det verkligen. Det är ju så här med livet. Men bakterier är ju också en del av livet, och man har, det finns ett försvar. Men grejen är att de hinner ju utveckla sig. Alltså om vi ska prata generationer, så vi har kanske någonstans mellan 80 och 100 mänskliga generationer sedan Jesus, som vi har, det är en generation kanske 20-25 år. Mm. Och det tar en bakterie 20 minuter och delar sig lika många gånger. Och då varje gång så blir det en lite bättre kopia som är lite mer skydd mot yttre hot. Mm. Och vad är det yttre
hot? Men vadå, så att egentligen är det så att även om man skulle, förlåt, nu avbröt jag dig, men om bakterien har den förmågan att hela tiden förbättra sig själv så snabbt, så spelar det egentligen ingen roll om vi käkar antibiotika, för att då hade ju den utvecklat resistens i alla fall. Alltså förstår jag menar? Då ja, hade alltså, ju den, man, men, till slut vinner bakterien, är det så?
Ja, just det. Så att vi, man kan säga lite sådär att vi har antibiotika till låns, därför att förr eller senare så kommer de bli resistenta mot allting. Men, och då får man uppfinna nya då, eller upptäcka nya preparat och ämnen som kan vara som döda bakterier då. Mm. Men under tiden så är det ju, vi förstärker det här, vi försämrar ju det här läget genom att ge det vid fel tillfällen. Varför tar det inte? Jo, alltså när man behandlar till exempel för kort, då kommer ju bakterierna att överleva. Och då blir de resistenta.
Är det därför läkaren alltid säger du måste äta hela?
Ja, alltså, ja,
eller, om man får 10 dagars...
Eller för fel dos, för låg dos, fel antibiotika, för lite antibiotika eller för kort tid till exempel. Då hinner ju de som... Då dör ju inte de. Om de dör så kan de ju inte utveckla någon resistens.
Nej, det är sant.
Men om de överlever därför att du fick fel antibiotika eller åt för kort tid och inte gjorde det ordentligt, då kommer de ju klara sig. Mm. Och då har de fattat vad hotet var. Och nästa gång så kanske de är resistenta.
Om man tittar på liksom så här rent konkret, hur drabbar det människan?
Det här är rent konkret.
Alltså om man har utvecklat, om bakterien har utvecklat resistent.
Resistens. Alltså det finns ju olika. Man kan ju vara bärare av, och det räcker ju bara att man åker utomlands, man åker till, i olika länder, och man tar med sig resistenta bakterier hem. Man har ju kollat på resenärer som åker till Indien, så 80% av resenärerna som kommer hem, om man tittar i deras bajs då, och kollar på tarmbakterier, så har 80% av resenärer till Indien som har varit där i 2 veckor, så har med sig resistenta tarmbakterier hem. Thailand ungefär 20% och sådär. Därför att man, ja, därför man under sin vistelse har kommit i kontakt med resistenta bakterier. Man måste inte ju bli sjuk. Du kan ju vara bärare. Men när de, av bakterier, till exempel, om du kan ju vara en bärare av till exempel det här MRSA, sjukhussjukan. Det här, är det en akronym för att man är resistent mot ett speciellt penicillin? Mm-hmm. Och du måste ju inte ha en infektion. Men när du väl får en infektion så vet man inte vad man ska göra. Det kan inte behandla den. Och då finns det några...
Och då upptäcker man det när den här människan kommer till sjukhus.
Ja, just det. Och infekterar någonting och så behandlar man och så går det inte. Och det här kostar ju enorma pengar. Som det nu är så kostar det väl i Sverige, bortsett från mänskligt lidande och död, så kostar det 300-400 miljoner kronor per år. Och det här väntas ju tillta då i och med att man slösar med, man behandlar på fel sätt.
Uh-huh.
Och då, vad gör man? Man måste isolera de här patienterna. Man måste behandla dem längre med andra antibiotika. Man måste ibland amputera kroppsdelar därför att du inte kan behandla utan du får ta bort dem.
Men kan man också dö?
Ja, verkligen. Det är en blodförgiftning som du inte kan behandla. Du får en resistenta bakterie som sätter sig på hjärtklaffarna till exempel. Som inte alls ovanligt. Och inte du kan behandla den. Då kan du få akut hjärtsvikt och dö. Ja, absolut.
Och det gäller inte bara. För jag har ju tänkt så här att den här bakterieresistensen, att den liksom framförallt drabbar, men du vet, du, kanske äldre,
du tänker
jag. Människor
rätt.
Som är svagare,
ja, men det gör den.
Och som
det
inte
gör
kan
den.
Stå emot.
Det gör den. Och, det gör den framförallt. Alltså att, om man har redan ett nedsatt immunförsvar, så det kommer ju drabba patienter med som har cancerbehandling till exempel. Och transplantationspatienter, immunsjuka och såna här saker. Så att det här är ett globalt problem som påverkar alla.
Men alltså hur kan man mäta, hur antibiotikaresistensen ser ut idag? Det enda jag hade, det var den här siffran på att det är fler som dör av antibiotikaresistens än av HIV och malaria i världen idag.
Ja.
Men det är ju inga siffror. Har du några siffror?
Ja, jag har mycket siffror som helst, men det som är intressant är att för det första ska man säga, det finns stora geografiska skillnader.
Mm.
Och bakterier bryr sig inte om landsgränser förstås. Men man kan säga i norra Europa, Sverige, vi har kanske bara någon procent av de bakteriestammar som finns är multiresistenta. De är resistenta mot många olika antibiotika.
Mm.
Men om du tar Grekland eller Spanien till exempel, då ligger det någonstans mellan 50 och 80 80% som av bakterierna är resistenta mot vissa antibiotika.
Men det är ju hur mycket som helst.
Ja, det är det verkligen. Ja.
Men vadå, om 80% är resistenta, då, är ju liksom, då har vi ju ingenting kvar.
Nej, precis. Och tittar man då på en lunginflammationstyp som det är olika namn. En som heter Klebsiella till exempel. Mm. Och då, hur många av de här Klebsiellorna? Det låter nästan som ett namn, eller ett flicknamn tycker jag.
Klebsiella.
Ja, det är ett spännande namn. Man kan, det är en elak bakterie i alla fall. Och då är 1% av de bakterierna är resistenta i Sverige. Men samma bakterie så är det över 50% resistenta i Turkiet, Spanien, Italien.
I södra Europa. Ja. Och det är ju inte alltså,
och då måste man ta till någonting annat.
Men har man någonting annat att ta till än så länge?
Än så länge finns det några sista antibiotika. Något som heter vancomycin till exempel.
Men det här måste ju drabba, jag tänker det här måste ju drabba utvecklingsländerna allra värst.
Ja,
för där har man ju kanske mindre tillgång till variationen på
antibiotika. Man har mindre tillgång till mediciner och de mediciner man har, nu pratar vi luftvägsinfektioner som folk dör i, miljontals människor på jorden dör i. Så dels har man mindre mediciner och när man väl har dem så fungerar de sämre. Och oftast skrivs de ut till de patienter som inte behöver det.
Men du, nu måste jag fråga en sak. Är det så då att detta beror på att vi har använt för mycket antibiotika på fel sätt?
Så kan man sammanfatta det.
Så det är läkarnas fel? För det är ju ingen vanlig människa som kan skriva ut antibiotika till sig själv. Utan det här är ju, alltså, det här kan vi skylla.
Ja, det kan man skylla
ja,
på.
Ja, det är bara läkare som kan skriva ut antibiotika.
Nej, där har vi ju problemet. Jag har själv nyligen varit i Thailand. Jag kunde köpa, jag behöver inte identifiera mig, vem som helst kunde köpa antibiotika på apoteken där.
Fortfarande?
Ja.
Trots att man vet om det här?
Ja, så att det är inte, men i Sverige är det bara läkare. Och i Europa på det hela taget, EU, så är det, krävs det en läkarordination. Men det finns ju, då har man ju löst det så på en del ställen att man får procent. Alltså det lönar sig för läkare att skriva ut mediciner. Och jag har ju ingenting i problem med att folk ska tjäna pengar och sånt där. Och det här, det liksom,
fast
det,
inte på det här.
Men nej, precis.
Det finns väl gränser för vad som är moraliskt okej att tjäna pengar på.
Ja, men det vet man ju att det klarar människor inte av.
Nej, men får jag fråga en sak? Betyder det att då har ju läkemedelsbranschen, alltså
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Antibiotikatillverkarna,
ja,
har alltså gått till läkare och sagt så här: hörni, om ni skriver ut vårt antibiotika så får ni 1% på det och så blir ni stenrika. Och då säger doktorn, ja men då kommer det bli antibiotikaresistens i framtiden. Ja, fast det är inte vårt problem.
Så det var en bra sammanfattning. Så kan man säga. Men alltså det är ju märkliga system när man har, när alltså det lönar sig att skriva ut en medicin. Det lönar sig. Här står jag mellan valet och kvalet. Jag ska ge ingen medicin, då får jag inga. Du har ett tillstånd som kroppen läker ut själv. Ja. Det ger mig 0 kronor. Men om jag ger ett antibiotikum så kanske går just för den här patienten, enskilda patienten, kanske går någon dag fortare. Kanske, jag vet inte.
Och så får
inte
jag pengar om jag skriver
ut. Men då får jag 1000 spänn istället. Ja. Och men du, det är något som jag vill bara säga. Man blir ju upphetsad nästan, men det är ju spännande.
Upprörd.
Du kan alltså se en direkt koppling mellan antibiotikaresistens och samhällsskick.
Hur då?
Alltså, ju större korruption det finns i ett land, desto mer antibiotikaresistens.
Är det så?
Ju större del privat sjukvård, desto större del antibiotikaresistens.
Nej.
Ja. Så det där är ju återigen, jag har, det här är ju inte ett politiskt program.
Det blev ju nästan program. Politiskt. Nej, men, jag skulle precis säga det.
Ja, det är ju inte det, men man gör ju lite fel. Det är ett tankefel här när det lönar. Vi, alltså Sverige, det finns olika organisationer. En som heter Strama, är också ett långt namn, men för det handlar om att man ska begränsa resistensutvecklingen och minska antibiotikaanvändning. Ja. Och det har vi minskat i Sverige. Ja. Om man tittar på de sista 15 åren så har man liksom för små barn, 0-6-åringar, så har man minskat med 70%.
Ja, det är nästan omöjligt att få ut antibiotika nu när man kommer och säger, han har öroninflammation. Det går över på ett par dagar. Ja. Alltså, det är väldigt, det sitter ju hårt inne, men det är bra, det. tänker jag. Bara inte ungarna lider. Men det,
men det gör de inte, utan det finns andra. Och det där är ju spännande, för det finns ju andra undersökningar som visar vilka människor är de som är minst benägna att ta till sig den informationen och tro på läkare som säger, du ska inte ha. Mm. Vet du det?
Nej.
Det är gruppen kvinnor mellan 18 och 28 och de som är minst kunniga. Har man ett utbildningsläge?
Ja, det, minst kunniga behöver de inte vara, men minst utbildade,
Ja, det menar jag. Ja. Så att här finns det, det räcker inte. För att begränsa och kunna hjälpa rätt patienter i våran framtid så räcker det inte med att utbilda personerna som skriver ut medicinerna, utan man behöver faktiskt utbilda samhället, medborgarna i samhället. Det lönar sig om den som ska ta emot antibiotika eller inte förstår.
Ja, men det gör det ju. Men så länge det finns korrupta läkare som är beredda att skriva ut för några tusen lappar så spelar det ingen roll hur bra. Säger en man har ju ändå den tron.
Ja.
Om jag går till en läkare och så säger läkaren, vet du vad? Du behöver den här antibiotikan, din lilla stackare.
Ja.
Och så mår man skit. Ja. Då är det klart att jag kommer att ta den.
Ja. Men så har vi nu inte i Sverige, vill jag säga.
Nej, Sverige har inte. Där finns ett kontrollsystem för detta.
Ja, ja.
Bra. Vilka länder finns det mer den typen av kontrollsystem?
Europa, USA, Kanada. Alltså en stor del. Men man kan säga så här. Hälften av jordens länder har ingen antibiotika policy överhuvudtaget. Ingen tanke. Problemet finns inte. På hälften av jordens länder. Man bortser ifrån det. Så här, ja. Gör som ni vill.
Mm.
Men, och det här har ju Sverige varit väldigt bra. Och programmet är inte för att jag som svensk länkare ska slå mig för bröstet. Men så ser verkligheten ut. Alltså, att vi har haft ett väldigt aktivt inom EU. Bara för till exempel har vi sedan 2006 då, förbjudit att antibiotika ingår i vanligt foder för djur. För då kommer vi in på nästa fenomen.
Precis, det är inte bara människor som får antibiotika.
Skojare. Alltså 80% av antibiotika som skrivs ut i USA går till djur. Och 20% till människor. I Sverige har vi det omvända förhållandet. Så att vi skriver ut ungefär 67 ton antibiotika i Sverige till människor och kanske 13-14 ton till djur.
Men varför har man antibiotika i djurfoder?
Därför man tänker att de ska inte leva så länge djuren, för de går ju till slakt många, inte allt, men många. Och man växer fortare och de blir inte sjuka. Det lönar sig ekonomiskt i det korta perspektivet.
Okej, men det ökar ju också på antibiotikaresistensen.
Verkligen. Och nu finns det ett visst, alltså vi är ju ibland oroliga för fel saker, det här med att man får att det är köttet som ska sprida då antibiotikaresistensen, eftersom jag äter köttet.
Ja, det tänkte jag.
Ja, just det. Men det är ju
det
så
tänkte
att
jag tänkte yes, jag går fri, jag äter inte kött.
Ja, just det. Men hälften av antibiotika som i aktiv form bajsas ju ut eller kissas ut. Så det kommer ut i naturen.
Nej, nej, nej.
Jo. Det är det som är också ett dilemma. Så det finns ju.
Och då får vi oss det.
Och då får man, och det kommer, det drabbar både liksom, det drabbar hela vårt ekosystem. Och då utvecklas ju resistens när det kommer ut massa antibiotika av olika sorter som inte och flyter runt i bäckar och finns i jorden.
Men vad ska vi göra?
Vi ska skriva ut vi ska låta bli att skriva ut antibiotika om det inte funkar. Vi ska ta reda på det. Vi ska utveckla mer antibiotika. Det lönar sig inte. Om det är så där måste man ju liksom se till att forskningen lönar sig. För att det är ju ekonomiska intressen förstås som styr.
Mm.
Och är det så att någon listig figur kommer på, någon forskare kommer på ett nytt antibiotikum som gör att man inte behöver behandla så länge.
Mm.
Då blir ju det en sämre inkomst.
Just det, för då får ju läkemedels... Men ja. Det är alltid läkemedelsföretagen som är boven.
Därför, ja, alltså, det finns många väldigt bra läkemedelsföretag som tar fram rätt mediciner, men de vill ju sälja. Och då räcker det inte, har man märkt, med riktlinjer och sånt där. Det, alltså, så här borde du göra. Men det räcker inte, utan du måste ha, det måste finnas en lag och en styrning av och ett kontrollsystem av det här.
Men får jag fråga en sak? Om vi tittar på hur det ser ut nu, både i Sverige och internationellt, för det här är ju inget problem som avgränsas av några liksom landsgränser.
Nej.
Nej. Så att vi tittar internationellt. När är det kört?
Det är ju inte kört ännu, men det riskerar, alltså det tar ju en 10, 20, 30 år till, och då tänker man sig att då fram till 2050 så tänker man sig att antibiotikaresistensen som vi nu gör, då har den i alla fall fyrdubblats, och då kommer vi komma på, vi kommer att få patienter i synnerhet inom mitt gebit och intensivvård, svårt sjuka, när de har infektioner som vi inte kan behandla. Då finns det ingenting.
Utan bara,
ja, och
det, bara se på.
Ja, då får man ju bara se på. Alltså, och det här hjälper inte. Och det här är...
Det är fruktansvärt. Ja, det är ett fruktansvärt scenario.
Ja, det är ett läskigt scenario alltså. Men man måste ha en strategi för det här. Man måste ha gemensamt...
Fast det har vi ju i Sverige, men det hjälper ju inte om hälften av jordens länder struntar i det.
Nej, och, men liksom, då får man fixa av dem. Vi har en hyfsad Sverige. Vi har en EU-strategi. Mm. Sen är det inte alla som vill följa den, men som sagt, vi begränsar ju användandet i djurfoder. Vi har en uppföljning inom EU, och det kan det vara en bra start. Vi kan också säga, om vi ska importera kött ifrån Kina eller Argentina eller något sånt där, så säger vi gör inte det om det här köttet har, om ni har antibiotika.
Och
så det blir sådana påtryckningsmedel. Men det är med väldigt mycket pengar som styr här förstås, och det här måste regleras, och det här måste man vara överens om. Och det här är ett så stort problem att man måste ta stora grepp. Det räcker inte längre. Ja, men vi i vårt lilla land i Sverige, vi kan, utan det räcker inte.
Nej. Från och med nu i år, 2018 till 2050, så kommer antibiotikaresistensen att kosta samhället ungefär, håll i hatten, 16 miljarder kronor.
I Sverige, ja.
I Sverige, 16 miljarder. Vet du hur mycket bra saker vi skulle kunna göra för det? Till människor som behöver våran hjälp.
Ja, och i världen 100 000 miljarder till 2050.
100 000 miljarder?
Hur många bra saker skulle vi inte kunna göra för det? De pengarna. Fördela liksom lite mer rättvisa i världen.
Ja,
hur många människor kommer att dö av det här då, tror man?
Ja, men säg.
Ungefär 30 stycken Sverige. 300 miljoner människor
kommer att dö på grund av antibiotika.
Att man inte har läkemedel och behandlar de infektionssjukdomar som de har.
Fram till 2050?
Ja, fram till så många människoliv.
Men det här går ju inte.
Ja, så det gör det ju uppenbarligen, men det går inte bra. Det här måste man ju liksom ta tag i, så att det här är ju det, och återigen, det här är ju ett globalt problem, även om det är alltså den stora ökningen står Ryssland, Kina, Sydafrika för.
Nej, men alltså det är en sån mörk framtidsbild där jag känner så här, läkemedelsindustrin måste ta ett stort ansvar. Enskilda läkare måste ta ett stort ansvar. Och liksom våra politiker måste ta ett enormt stort ansvar. Men vad kan vi vanliga människor göra under tiden?
Alltså till att börja med så får man ju liksom acceptera då de råd som man då får från professionen. Så att det är nog, de kan nog mer än mig. Om man har pysslat med infektionssjukdomar hela sitt liv, så får jag väl tro på det.
Så man säger de nej till antibiotika, då ska man acceptera det.
Ja, då ska man liksom ha, det ska finnas en acceptans för det där. Men man måste naturligtvis ta ett stort tag. Enskilda små länder, det är jättebra, men vi måste ta några stora reella tag. Men jag skulle vilja komma här med några, så här är det.
Ja.
Vad kan vi göra? Använd inte antibiotika som du har fått vid något tidigare tillfälle.
Nej, men det är väl klart. Det är väl självklart. Så här,
nej, det är jättevanligt att folk
börjar... Men vadå, man spar lite från den gamla omgången och så petar man i sig lite när man mår
Jaha. Oj, det är väldigt vanligt.
Är det? Ja. Men gud, det skulle jag aldrig göra. Ja. Jag tar aldrig mediciner ja. Som är receptbelagda om inte ja. Läkare. Alltså.
Vi hade det här uppe senast, inte länge sedan på Nyhetsmorgon, när vi pratade om hur länge håller ett läkemedel, när kan, om jag har spart det.
Ja, det.
Min antibiotika, det står att det har gått ut, kan jag ta det ändå? Alltså, ja, det är två olika frågor, men det är en jättedum idé, så därför säger jag det igen. Använd inte gammalt. Och,
nej men det vill, det, gå tillbaka till apoteket med gamla mediciner.
Var min andra perfekt så
att säga.
Ja, så här är det. Är det så att ni har antibiotika som inte ska användas, lämna tillbaka det till apotek. Och avslutningsvis det här, så här är det. Tänk på hur smittspridning går till. Hygien, lär er lite grejer så får ni mer frisk tid av det liv vi har fått. Man kommer ha mer kvalitetstid och mindre avbrott för infektionssjukdomar om man tvättar händerna. Om man inte petar sig i näsan och slickar på fingrarna. Alltså, tänk er för med vanliga, grundläggande, enkla hygienrutiner.
En sista fråga bara innan jag låter dig springa iväg i ditt spännande liv som läkare.
Ja, varsågod.
Jag bara undrar så här, hur ska man förhålla sig, förutom dina sina, så här är det. Hur ska man förhålla sig till exempel om man är utomlands? Ska jag nu vara rädd för, nu äter ju jag just inte kött, men ska jag vara rädd för att äta kött? Ska jag, om jag blir sjuk utomlands, ska jag då kräva av läkaren den jag nu träffar att inte få antibiotika? Alltså hur ska man förhålla sig till när man är ute och reser?
Alltså man ska äta säkra grejer. Man ska inte äta råfisk. Man ska inte äta råa skaldjur, inte skalade rådjur tänkte jag säga, men
nej. Jo, ja.
Ja, nej, men man ska undvika liksom bufféer och sånt, men man måste ju naturligtvis kunna äta mat ut. Men man ska gärna se till att den är tillagad på ett sånt sätt att bakterierna har dött. Det är ju det bästa att ha lite kunskap om det, men att säga till människor sluta res, det kommer inte att ske. Men sen så tar man sig en risk ändå. Man måste tänka till i alla fall tycker jag, innan man är ute och reser med spädbarn. Och det här är lite provocerande vet jag för många barnfamiljer som vill ut och resa. Men alltså, vi utsätts för väldigt mycket smitta på flygplatser och sånt. Och just barn yngre än 18 månader utsätts ju för en stor risk. Inte bara minst, det är bara vanliga virussjukdomar. Mässling inte minst, som du vet.
Mm.
Så att det ska man tänka till.
Hygien, tänk till,
ja.
Var försiktig.
Lämna in antibiotika, ät inte egna antibiotika utan fråga om det verkligen behövs nästa gång du blir sjuk. Mm. Så att du får rätt. Inte pröva först med det du hade hemma och sen söka sjukvård. Det är jättevanligt.
Tror du att vi kommer få ordning på det här, doktor Mikael? För den bild som du målar upp är ju ändå rätt dyster när det gäller antibiotikaresistens.
Jag tror att antibiotikaresistensen kommer finnas kvar. Det är jag helt säker på att den kommer göra. Men vi kan ha någorlunda kontroll på den. Men jag tror inte det räcker med att bara vädja till doktorer att inte, så länge det lönar sig, så länge det finns pengar att göra sånt här. Så där har jag lite gett upp på
din egna kår.
Ja, det är så att man skriver ut, man gör saker som inte är riktigt bra för kortsiktig vinning. Så här måste man ha ett regelverk som man lever efter. Man måste ha uppföljning och kunskap och lagar som säger vad du får göra och inte. Och det här med att man, som vi har börjat med djurfoder och sånt i Europa, att man inte får det till det. Det är en bra början, men det är en lång väg att vandra alltså. Men vi har antibiotika till låns.
Tack snälla doktor Mikael. Även om jag tycker jag har lärt mig så mycket bara på 30 minuter. Tack snälla, även om det var dystert så finns det ju fortfarande saker vi kan göra.
Ja, precis. Det gör det. Vi måste hela tiden försöka bli bättre.
Hörrni, tack snälla igen för att ni skickar in en massa förslag på vad vi ska prata om. Vi tar till oss det och kommer att ta upp så många vi bara hinner av de ämnen som ni har föreslagit. Och det har ni gjort på Läkarpodden @tv4.se, på Läkarpoddens Insta och också på tv4.se/läkarpodden. Hoppas att vi hörs igen om 2 veckor. Puss och kram så länge.
Kram så mycket.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.